Kapitel 20. Storm i Tyr. Till sist återvände Egwene till bordet och tekoppen. Kanske hade Elaine rätt. Kanske hade hon gått för långt den här gången. Men hon kunde inte förmå sig att be om ursäkt. De satt och väntade under tystnad. När Arwen kom tillbaka hade hon med sig en smal, medelålders man som såg ut som om han karvats ut ur gammalt trä. Julian Chandler tog av träbottnarna vid dörren och hängde den platta, runda stråhatten på en krok. Precis som Harryn bar han en svärdsbräckare vid bältet, men hans hade korta skåror på vardera sidan om den långa. Han hade brun rock och en stav som var precis lika lång som han själv, men inte mycket tjockare än hans tumme. Den var av samma ljusa träslag som oxdrivarna använde, med ledvalkar på jämna mellanrum som på ett grässtrå. Det kortklippta svarta håret låg platt mot hans gässa och de kvicka mörka ögonen såg ut att lägga märke till minsta detalj i rummet och hos alla som vistades där. Niniv mönstrade han två gånger, det var Egwene säker på, och hon tyckte att Ninivs brist på reaktion var överdriven. Det var uppenbart att också hon kände hans blick. Arwen visade honom på en plats vid bordet. Han vek upp manschetterna på rockärmarna, bugade mot dem i tur och ordning och satte sig med staven lutad mot axeln. Han sa ingenting förrän den gråhåriga kvinnan hade lagat en ny kanna te och alla hade smuttat av den varma drycken. Morgan har berättat om era problem, sa han stillsamt när han satte ner koppen på bordet. Jag ska hjälpa er om jag kan, men det kan hända att storfurstarna snart har andra uppdrag åt mig. Den storväxta kvinnan fnös. Julian, när började du akkordera som en bodknodd som försöker ta ut sidenpriser för linne? Du vet inte i förväg när storfurstarna ska kalla på dig. Det påstår jag inte, sa Chandler leende. Men jag vet när jag ser män uppe på taken på nätterna. Bara ur ögonvrån. De gömmer sig snabbt som pipfisk i vassen. Men jag har hunnit uppfatta rörelser. Än är det ingen som har anmält någon stöld. Men det är tjuvar innanför stadsmuren och det kan du ta mitt ord på. Märk mina ord. Inom en vecka kommer jag att bli kallad till klippan för att den tjuvliga bryter sig in i köpmanshusen och till och med försteslotten. Må så vara att försvararna håller ordning på gatorna. Men när det är tjuvar som ska spåras, då skickar de efter en tjuvjägare. Och då är det jag som står först i tur. Jag försöker inte driva upp priset. Men vad det än är jag ska göra för dessa vackra kvinnor måste göras snart. Jag tror att han talar sanning, sa Arwen motsträvigt. Om han tror att han ska kunna få en kyss så säger han gärna att månen är grön och vatten vitt. Men annars ljuger han mindre än de flesta män. Kanske är han den hedligaste karl som fötts i mål. Elaine slog handen för munnen och Egwene kämpade för att inte brista i skratt. Ninni var oberörd men uppenbart otålig. Chandler grimaserade åt den gråhåriga kvinnan men beslöt sig tydligen för att inte bry sig om det hon hade sagt. Han log mot Ninive. Jag erkänner att jag är nyfiken på dessa tjuvar som ni är ute efter. Kvinnliga tjuvar har jag träffat, och tjuvligor. Men en liga med kvinnliga tjuvar har jag aldrig hört talas om. Och jag är skyldig Morgana mer än en tjänst. Ögonen såg ut att än en gång granska Ninive. Hur mycket kostar det? Frågade hon skarpt. För att återta stöldgods tar jag en tiondel av värdet, sa han rappt. När jag söker upp människor tar jag en silvermarker för varje person. Morgana säger att det stulna inte är värt mycket för någon annan än er, så jag ska föreslå att ni väljer tiondelen. Han log igen. Tänderna var mycket vita. Om det inte vore för att brödraskapet skulle knorra skulle jag inte ta betalt alls. Men nu tar jag så lite jag kan. En kopparslant eller två, det ska räcka. Jag känner en tjuvfångare, sa Elaine, från Tjejnar. En mycket vördsam man. Han har både svärd och svärdbräckare. Varför har inte ni det? Chandler såg först bestört ut. Sen verkade han arg på sig själv för att han blivit bestört. Han hade inte uppfattat piken, eller så valde han att ignorera den. Ni är inte från Tyr. Jag har hört talas om tjejnar. Berättelser om trollocker och ett folk av krigare. Amsagor, det var vad hans leende sa. Sanna berättelser, säger Gwen. Tillräckligt sanna. Jag har varit i tjejnar. Han blinkade men fortsatte. Jag är ingen furste och inte heller någon rik köpman. Inte ens soldat. Utlänningar som bär svärd har sällan bekymmer med försvararna, om de inte tänker stanna länge förstås. Men ja, jag skulle bli slängd i en fängelsehåla i klippans källarvalv. Det finns lagar om detta. Han lät omedvetet handen glida längs staven. Jag klarar mig lika bra utan svärd. Han vände åter leendet mot Ninni. Om ni skulle vilja beskriva sakerna som har blivit stulna. Han avbröt sig när hon la börsen på bordet och plockade 13 silvermarker ur den. Egon tyckte att det såg ut som om hon valde de lättaste mynten. De flesta var från Tyr, endast ett från Andor. Den ärmelin tronande hade gett dem en rundlig mängd guldpengar, men de skulle ändå inte räcka i evighet. Ninni kastade en tankfull blick i börsen innan hon drog åt remmarna och la tillbaka den i bältesväskan. Det är 13 kvinnor ni ska hitta, mäster Sander, och när ni gör det får ni lika mycket silver till. Sök upp dem så ska vi själva ta tillbaka det som är vårt. Det skulle jag göra åt er för mindre än så här, protesterade han. Och det behövs ingen extra belöning. Jag tar mitt pris, inte mer. Ni behöver inte vara rädda för att jag ska låta mig mutas. Nej, det är ingen risk, instämde Alwyn. Han är hedlig, som jag sa. Tro honom bara inte om han säger att han älskar dig. Sander blängde på henne. Det är jag som betalar, mäster Sander, sa Ninni oroligt. Så jag bestämmer vad det är jag vill ha. Kan ni söka upp kvinnorna och nöja er med det? Hon väntade på hans motvilliga nick innan hon fortsatte. Kanske är de tillsammans, kanske inte. Den första är från Terrabon. Hon är lite längre än jag, med mörka ögon och ljust honungsgult hår i tunna flätor, så som brukas i Terrabon. En del män tycker nog att hon är vacker, men hon skulle inte uppfatta det som någon komplimang. Hennes mun är ogin och trumpen. Nästa kommer från Kendra. Hon har långt svart hår, men en vit strimma över vänster öra och... Hon nämnde inga namn och Sander frågade inte. Namn var lätta att ändra. Hans leende var borta nu när det var allvar. Han lyssnade uppmärksamt på Ninivs beskrivning av de 13 kvinnorna. Och Egwene var övertygad om att han skulle ha kunnat upprepa vad Ninive sagt ord för ord när hon var färdig. Morgana har kanske redan berättat det här, avslutade Ninive. Men jag säger det ändå. De här 13 kvinnorna är farligare än ni kan föreställa er. Jag känner till mer än ett dussin människor som de har dödat. Och det skulle inte förvåna mig om det bara är en droppe av allt det blod som fläckar deras händer. Detta fick både Sander och Alwyn att blinka till. Om de upptäcker att ni letar efter dem kommer ni att dö. Om de får tag på er kommer de att få er att berätta var vi finns. Och då dör förmodligen Morgana med oss. Den gråhåriga såg misstrogen ut. Tro mig, Ninni såg på tjuvjägaren med uppfordrande blick. Tro mig. Annars tar jag tillbaka pengarna och letar rätt på någon med mer förstånd. När jag var ung, sa Sander allvarligt, var det en kvinnlig ficktjuv som satte kniven i mig. Bara för att jag trodde att en vacker ung flicka inte skulle vara lika snabb med klingan som en man. Såna misstag gör jag inte längre. Jag ska handla som om alla dessa kvinnor vore Eishir och av svarta Aya. Egwen satte nästan tet i halsen och han log dystert mot henne medan han föste ner pengarna i sin egen börs och stack den bakom bältet. Det var inte min avsikt att skrämmas, unga fröken. Det finns inga Isidere i Tyr. Det kanske tar några dagar om de inte är tillsammans. 13 kvinnor på samma ställe blir lätt att hitta. Var för sig blir det svårare. Men jag hittar dem, hur det än är. och jag tänker inte skrämma bort dem innan ni har fått veta var de är. När han hade tagit på sig stråhatten och träbottnarna och gått ut genom bakdörren sa Elaine: jag hoppas att han inte är alltför självsäker, Alwyn. Jag hörde vad han sa, men han begriper väl att de är farliga.
Ja, något dumhuvud har han aldrig varit. Utom inför ett par ljuva ögon eller en vacker ankel, sa den gråhåriga kvinnan. Och det felet delar han med alla män. Han är den bästa tjuvjägaren i Tyr. Oroa er inte. Han kommer att hitta era mörkvänner.
Det blir regn igen före morgonen, Ninive huttrade till trots värmen. Jag känner en storm i antågande. Alwyn bara skakade på huvudet och började ösa upp fisksoppa i fyra djupa skålar. När de hade ätit och diskat efter sig satt Ninive och Alwyn vid bordet och diskuterade olika örter. Elaine arbetade på ett litet broderi med blå och vita blommor som hon hade påbörjat på sin mantels ena axel. Sen läste hon i William av Manetches betraktelser som Alwyn hade stående i sin bokhylla tillsammans med ett fåtal andra volymer. Egwene försökte också läsa, men vare sig betraktelserna, Jane Bitfarnes resor eller Aleria Effins lustiga berättelser förmådde fånga hennes intresse i mer än några sidor. Hon fingrade på Cheran Greelen genom halslinningen. Var är de? Vad tänker de göra i klipphjärtat? Ingen utom draken, ingen utom Brand kan vidröra Calendar. Så vad är det de tänker göra? Vad? Vad? När nattmörkret djupnade utanför visade Alwyn dem till varsitt sovrum på övervåningen. Men när hon själv hade gått för att lägga sig samlades de tre i Egwens rum. En ensam lampa lyste upp rummet. Egwene hade redan tagit av sig allt utom särken och runt hennes hals hängde de två ringarna i sin läderrem. Den fläckiga stenringen kändes mycket tyngre än den av guld. Så här hade de gjort varje natt sedan de lämnade Tervallon, utom natten de hade tillbringat med älkrigarna.
Väck mig om en timme, sa hon. Elaine rynkade på ögonbrynen.
Så snart?
Känns det obehagligt, frågade Ninive. Du använder den kanske för ofta. Om jag inte hade gjort det hade vi fortfarande skrubbat grytor i Tervallon och hoppats på att hitta en svart syster innan någon grå man hittade oss, sa Egwene vast. Ljus, Elaine har rätt. Jag fräser som ett tjurigt barn.
Hon tog ett djupt andetag.
Det känns kanske lite obehagligt. Kanske för att vi är så nära klipphjärtat nu, så nära Calendar, så nära fällan, hur den nu än är beskaffad.
Var försiktig, sa Elaine, och Ninive sa med lägre röst.
Var väldigt försiktig, Egwene. Snälla.
Hon gav flätan små ryck medan hon talade. Egwene la sig ner på sängen och de båda andra satte sig på varsin pall på ömse sidor om den. Ur himlen hördes åskan mullra. Långsamt kom sömnen. Hon befann sig bland de böljande kullarna igen, så som hon gjorde i början av varje drömresa. Här fanns blommor och fjärilar under en solig vårhimmel, fågelsång och en mjuk bris. Den här gången var hennes klänning av grönt siden, med gyllene fåglar broderade över bröstet, och på fötterna hade hon gröna sammetstofflor. Cheer and Greelen kändes lätt. Så lätt att den skulle ha svävat iväg om inte ormringens vikt hade hållit den nere. Genom att göra enkla försök hade hon kommit underfund om några av de lagar som styrde Tell Aaron Reard. Även om de var undliga hade också denna drömvärld sina lagar. Och hon var övertygad om att hon inte kände till en tiondel av dem. En av de saker hon hade lärt sig var hur hon skulle göra för att komma dit hon ville. Hon slöt ögonen och tömde sitt sinne, precis som när hon manade fram Sajdar. Det var inte lätt, för rosenknoppen ville hela tiden ta form och hon kände urkällan, kände sin längtan efter att röra den. Men nu måste hon fylla tomrummet med någonting annat. Hon manade fram bilden av klipphjärtat så som hon hade sett det i sina drömmar. Föreställde sig minsta detalj. En fullkomlig avbild inuti hennes tomrum. De väldiga kolonnerna i polerad rödsten. Golvets nötta stenplattor. Kupoltaket högt ovanför. Kristallsvärdet, orörbart, långsamt snurrande i luften med fästet nedåt. När bilden var så verklig att det kändes som om hon kunde sträcka ut handen och röra vid den, slog hon upp ögonen. Hon var där, i klipphjärtat. Eller det klipphjärta som fanns i Tel Aaron Riot. Kolonnerna fanns där, och Calendar. Och runt det gnistrande svärdet, dunkla och otydliga, nästan som skuggor, satt tre kvinnor med korslagda ben. De stirrade på det snurrande svärdet. Honungsblonda Leandrin vred på huvudet och tittade på Egwene med sina stora mörka ögon. Ett leende krökte rosenknoppsläpparna. Egwene satte sig upp med en flämtning, så hastigt att hon nästan föll ur sängen. Vad är det fatt? Frågade Elaine. Vad hände? Du ser rädd ut. Du slöt ju ögonen alldeles nyss, sa Ninni mjukt. Det här är första gången sedan vi började med detta som du har kommit tillbaka innan vi väckte dig. Det var något som hände, inte sant? Hon drog sig hårt i flätan. Är allt som det ska? Hur kom jag tillbaka? Undrade Egwene. Ljus, jag vet inte ens vad jag gjorde. Hon visste bara att hon försökte slippa undan att säga det hon måste säga. Hon knöt loss rämen från halsen och la ormringen och den större vridna Cheer and Grealen på handflatan. De väntar på oss, sa hon till sist. Hon behövde inte säga vem hon menade. Och jag tror att de vet att vi är i Cheer. Utanför bröt stormen ut över staden. Regnet trummade mot däcket ovanför Märts huvud. Han stirrade på stenbrädet på bordet mellan honom och Thom. Men fast han hade en andoransk silvermarker att förlora kunde han inte koncentrera sig på spelet. Åskan dånade och blixtens sken lyste genom de små fönstren. Fyra lampor spred sitt sken i kaptenshytten på tornsvalan. Bränner mig, det går alldeles för sakta, även om skeppet är lika smäckert som fågeln. Fartyget krängde till en aning. Och så igen. Det kändes som om skeppets rörelse hade ändrats. Det är bäst för honom att han inte kör fast oss i dyn. Om han inte får den här fördömda tunnan att gå så fort den kan, ska jag köra guldet i halsen på honom. Matt gäspade. Sedan de lämnade Camlin hade han varit allt för bekymrad för att kunna sova ordentligt. Han satte en vit sten där två linjer korsade varandra. På tre drag till skulle han fånga in nästan en femtedel av Thoms svarta stenar. Du skulle kunna bli en god stenspelare, pojke, sa läkaren, med pipan mellan tänderna. Han gjorde sitt drag. Om du bara la ner lite själ i spelet. Pipröken luktade löv och nötter. Matt sträckte sig efter en ny sten från högen på bordet, men blinkade och lät den ligga. På samma tre drag skulle Thoms stenar omringa mer än en tredjedel av hans. Han hade inte sett det förut. Och nu såg han ingen räddning. Förlorar du någonsin? Har du någonsin förlorat ett parti? Thom tog pipan ur munnen och gned sig över mustaschen. Inte på länge. Morgase brukade slå mig ungefär varannan gång. Det sägs att goda befälhavare och de som är skickliga på det stora spelet är bra på att spela sten också. Det ena är hon, och jag betvivlar inte att hon skulle kunna leda en här också. Kan vi inte spela lite mer tärning istället? Sten tar så lång tid. Jag vill gärna ha en chans att vinna mer än vart tionde kast, sa den vithårige tort. Matt sprang upp när dörren öppnades med en smäll och kapten Dern kom in i hytten. Den fyrkantige mannen ryckte manteln från axlarna och skakade av regnet medan han svor för sig själv. Må ljuset sveda mina ben. Jag begriper inte varför jag lät er leja tornsvalan.
Fortare ska det gå, i hårt regn och mitt i mörka natten. Fortare, hela tiden fortare, bränner mig. Kunde ha kört in i en förbannad dybank 100 gånger om vid det här laget. Du ville ha guldet, sa Mert barskt. Du sa att den här plankhögen var snabbdörn. När är vi framme i Tier?
Kaptenen log bistert.
Vi håller just på att förtöja. Och ni kan kalla mig bondtölp om jag någonsin seglar med en last som kan tala igen. Nå, var är resten av mitt guld?
Matt skyndade bort till ett av de små fönstren och kikade ut. I blixtarnas skarpa ljus såg han en våt stenkaj, om också inte mycket annat. Han fiskade upp den andra börsen med guld ur fickan och kastade den till dörren. Vem har någonsin hört talas om en flodskeppare som inte spelar tärning?
Det var på tiden, morrade han.
Ljuset giva att jag inte kommer för sent.
Filtarna och kläderna hade han proppat ner i läderväskan. Och den hängde han nu över ena axeln. Över den andra tog han remmen som han hade bundit om rullen med fyrverkeripjäser. Manteln täckte alltsammans, men glipade lite frampå. Det var bättre att han blev våt än att fyrverkerierna blev det. Han kunde torka och bli som ny. Det kunde inte fyrverkerierna. Han hade gjort ett experiment med en spann vatten. Rands far hade väl rätt. Mert hade alltid trott att anledningen till att byrådet aldrig avfyrade dem när det regnade var att det syntes bättre i klart väder.
Är det inte dags att sälja dem där nu? Thom hade lagt lekarmanteln över axlarna. Den täckte flöjten och harpan i sina läderfodral. Men knytet med kläder och filtar la han över axeln, utanpå den lappade manteln.
Inte förrän jag har listat ut hur de fungerar, Thom. Och tänk på hur roligt det ska bli att fyra av allihop.
Lekaren rös. Nåja, så länge du inte gör det på en gång så. Och så länge du inte slänger dem i brasan när jag äter kvällsvart. Det skulle inte förvåna mig så som du handskats med dem. Du ska vara glad att kaptenen inte kastade oss över bord för 2 dagar sedan.
Det skulle han aldrig göra, Mert skrattade.
Inte så länge det fanns en börs till att hämta. Eller vad säger du, Dörn?
Dörn vägde börsen med guld i handen.
Jag har inte frågat förut, men nu har jag fått mitt guld och du lär inte ta tillbaka det. Vad är det egentligen frågan om, denna fördömda broska?
Ett vad, Dörn? Mert gäspade och tog sin stav.
Han var redo att gå.
Ett vad?
Ett vad? Dörn stirrade på den tunga börsen. En annan likadan låg inlåst i hans penningkista. Då måste insatsen vara ett kungadöme. Ljuset svede mina ben.
Mer än så, sa Mert.
När han kom upp på däck vräkte regnet ner med sån kraft att han bara såg landgången när blixtarna lyste upp himlen ovanför hans huvud. Det var knappt att han kunde tänka i det dånande skyfallet. Men han såg upplysta fönster vid en gata som ledde från hamnen. Det fanns säkert värdshus där. Kaptenen hade inte kommit upp på däck för att ta avsked av dem. Och ingen av besättningsmännen hade heller stannat ute i regnet. Mert och Thom klev ensamma över landgången till stenkajen. Merts svorna stövlarna sjönk ner i lervällingen på gatan. Men det var ingenting annat att göra än att fortsätta. Han trampade på så fort det gick, när stövlarna och staven fastnade för vartannat steg han tog. Trots regnet kändes en lukt av skämt fisk i luften.
Vi får leta rätt på ett värdshus, sa han med hög röst för att överrösta regnet. Sen går jag ut och letar.
I det här vädret, ropade Thom tillbaka. Regnet rann ner för ansiktet på honom, men han var mer intresserad av att hålla instrumentfodralen torra. Comar kan ha lämnat Camelin för oss. Om han hade en god häst istället för krakar som våra, kan han ha gett sig av nedströms från Arringill kanske en hel dag för oss. Och jag vet inte hur mycket av det vi kan ha tagit in med den där idioten Dörn.
Det var en snabb seglats, sa Thom. Tornsvalan förtjänar sitt namn.
Det må vara hur du vill med den saken, Thom. Och det må regna eller ej. Jag måste hitta honom innan han hittar Egwen och Ninive. Och Elaine. Ett par timmar till gör ingen skillnad, pojke.
I en stad som Cheer finns det hundratals värdshus. Och kanske hundratals till utanför murarna. En del är ynkliga ställen med kanske ett dussin rum. Så små att man kan gå rakt förbi dem utan att ens se dem. Lekaren drog upp huvan på sin mantel igen och muttrade för sig själv. Det kommer att ta flera veckor att leta igenom allihop. Men det gör det för Komar också. Vi kan tillbringa natten inomhus och slippa regnet. Du kan slå vad om de pengar du har kvar om att inte Komar heller är ute nu. Mert skakade på huvudet. Ett ynkligt värdshus med ett dussin rum. Innan han lämnade Imonswall hade Vinälvens värdshus varit den största byggnad han någonsin sett. Och han betvivlade att Bran Alvear hade mer än ett dussin rum att erbjuda. Egwene hade bott tillsammans med sina föräldrar och syskon i främre delen av övervåningen. Bränner mig. Ibland tror jag att vi borde ha stannat i Imonswall allihop. Men Rand hade varit tvungen att ge sig av. Och Egwene skulle förmodligen ha dött om hon inte hade kommit till Ter Valon. Och nu dör hon kanske för att hon får dit. Själv trodde han knappast att han kunde bli till freds med bondlivet igen. Korna och fåren spelade inte tärning. Så mycket var i varje fall säkert. Men Perrin kunde fortfarande fara hem. Åk hem, Perrin, kom han på sig med att tänka. Åk hem medan du fortfarande kan. Så ruskade han på sig. Dum huvud. Varför skulle han vilja det? Tanken på en säng dök upp i hans huvud, men han sköt undan den. Inte ännu. Blixtar genomkorsade himlen. Tre vitglödgade zigzaglinjer på samma gång. De kastade sitt skarpa ljus över ett smalt hus där det såg ut att hänga knippen med örter i fönstren och en igenbommad verkstad där en krukmakares skylt med sina skålar och fat hängde över dörren. Mert gäspade, drog upp axlarna mot det piskande regnet och försökte dra stövlarna ur lerans grepp fortare. Den här delen av stan kan vi nog glömma, Thom, ropade han. All denna gyttja och så fiskstanken dessutom. Kan du föreställa dig att Ninive eller Egwene eller Elaine skulle vilja bo här? Kvinnor vill ha det rent och prydligt och att det ska lukta gott. Kanske det, pojken, muttrade Thom. Han hostade. Du skulle nog bli förvånad över en del av de saker som kvinnor kan finnas i. Men du kanske har rätt. Mert höll ihop manteln så att inte fyrverkerierna skulle bli våta och skyndade på sina steg. Kom nu, Thom. Jag vill hitta antingen Komar eller flickorna redan i natt. Thom linkade på bakom honom. Då och då hostade han. De gick in genom en bred port i stadsmuren, utan vakter i regnet. Och Mert blev lättad över att få känna gatstenar under fötterna igen. Mindre än 50 steg uppåt gatan låg ett värdshus. Ljus föll ut på gatan genom skänkrummets fönster och toner av musik sipprade ut i natten. Även Thom till ryggalade snabbt dessa sista 50 steg genom regnet, sitt stela ben till trots. Världen på den vita halvmånen var så tjock att hans långa blå rock satt åt lika mycket under midjan som ovanför. Till skillnad från de flesta av männen som satt runt borden på stolar med låga ryggstöd. Mert tyckte att värdshusvärdens säckiga byxor, hopsnörda ovanför skorna, verkade vara stora nog åt två vanliga karar, en i varje ben. Skänkflickorna gick i mörka höghalsade klänningar och vita förkläden. Mellan de två eldstäderna i sten stod en kar och spelade hackbräde. Thom gav honom en kritisk blick och skakade på huvudet. Den rundlagde värdshusvärden hette Cavan Lopar och gav dem mer än gärna varsitt rum. Han rynkade pannan när han såg deras leriga stövlar, men ett par silverslantar från Märts ficka. Guldet började ta slut och Thoms lappade mantel gjorde hans ansikte slätt igen. När Thom sa att han kunde uppträda vissa kvällar mot en ringa ersättning blev Lopar så nöjd att hakorna guppade. Någon storvuxen kar med vitt i skägget kände han inte till. Ej heller tre kvinnor som motsvarade den beskrivning Mert gav.
Matt lämnade allt utom manteln och staven i sitt rum. Han brydde sig knappt om att se efter om det fanns någon säng. Sömnen var lockande, men han vägrade att tänka på sånt nu. Nere i skänkrummet vräkte han hastigt i sig en portion kryddig fiskgryta. Sen skyndade han tillbaka ut i regnet. Till hans förvåning följde Thom med. Jag trodde att du ville ha det torrt och behagligt, Thom. Lekaren klappade på flöjtfodralet som han fortfarande bar under manteln. Resten av sakerna låg uppe på hans rum. Folk pratar med en lekare, pojke. Jag kanske får höra någonting som du missar. Jag vill inte heller att flickorna ska råka illa ut. På andra sidan den regnvåta gatan, 100 steg bort, fanns ett värdshus till och ytterligare 200 steg längre fram låg ännu ett. Så fortsatte det. Märt avverkade dem i tur och ordning. På varje ställe stannade de tillräckligt länge för att Thom skulle hinna göra en silig gest med manteln, berätta en historia och låta någon köpa honom en bägare vin efteråt. Under tiden frågade Märt efter 3 kvinnor och en lång man som hade kort skägg med en vit strimma i. Han vann lite på tärning, men frågorna ledde ingen vart. Thom fick inte heller veta något av värde. Till Märts lättnad smuttade lekaren bara på vinet på varje ställe som de kom till. På båten hade Thom knappt druckit någonting alls, men Märt hade varit rädd att han skulle återgå till sina dåliga vanor när de väl var framme i Cheer. Efter 2 dussin skänkrum tyckte Märt att det kändes som om han hade blyvikter hängande i ögonlocken. Regnet hade lugnat sig en aning, men föll fortfarande i stora droppar. Och i takt med att regnet avtog, tilltog istället vinden. Man kunde ana en annalkande gryning i den mörkgrå himlen. Pojke, muttrade Thom, om vi inte går tillbaka till den vita halvmånen nu kommer jag att somna här ute i regnet. Han stannade och hostade. Är du medveten om att du har gått rakt förbi 3 värdshus? Ljus, jag är så trött att jag inte kan tänka. Följer du någon plan som du inte har berättat för mig? Matt såg surökt bortåt gatan där en lång man i mantel skyndade runt ett hörn. Ljus, jag är så trött. Och Rand är 2000 mil härifrån och leker draken bränner mig. Vad? 3 värdshus? De hade nästan kommit fram till ett fjärde. Den gyllene bägaren förkunnade en skylt som gnisslade i vinden. Det var svårt att få bägaren på skylten att likna en tärningskopp. Men han bestämde sig för att ändå göra ett försök. Ett till Thom. Om vi inte hittar dem här går vi tillbaka och lägger oss. Just nu lät en säng som ett bättre alternativ än ett parti tärning med 100 guldmarker i potten. Men han gick ändå in. Märt hade inte tagit mer än 2 steg in i skänkrummet förrän han såg honom. Den långa mannen hade på sig en grön rock med blårandiga puffärmar nu. Men det gick inte att ta fel på Comer med sin vita strimma i det välansade svarta skägget. Han satt vid ett bord i andra änden av rummet på en stol med det märkligt låga ryggstöd som verkade finnas överallt här. Han skakade en tärningskopp av läder och log mot mannen mitt emot. En kar i lång rock och säckiga byxor. Denne log inte alls, utan tittade på mynten på bordet och såg ut att önska att de legat kvar i hans börs. Vid Comers armbåge stod ännu en tärningskopp. Comer vände koppen som han hade skakat upp och ner och började skratta nästan innan tärningen hade stannat. Vem står näst i tur? Ropade han med hög röst medan han skyfflade åt sig insatspengarna. På bordet framför honom låg redan en ansenlig hög med silvermynt. Han la tillbaka tärningarna i koppen och skakade den igen. Nog finns det väl någon som vill pröva lyckan? Det verkade det inte finnas, men Comer fortsatte bara skratta och rassla med tärningarna. Det var inte svårt att hitta värdshusvärden. Fast han och hans yrkesbröder i Cheer tydligen inte hade förkläden. Han hade en rock i samma djupblå nyans som alla de värdshusvärdar som Märt hade talat med i staden. Han var kraftig, fast bara hälften så tjock som Lopar och med hälften så många hakor. Han satt för sig själv vid ett bord och polerade en tennmugg med stor frenesi. Han kastade ilskna blickar mot Komar, men bara när denne såg åt ett annat håll. En del av gästerna blängde också på den skäggige mannen, men ingen gjorde det så att han såg det. Matt lyckades motstå sin första impuls. Att rusa fram till Komar, slå honom i huvudet med staven och kräva att få veta var Egwene och de andra befann sig. Det var någonting som inte stämde här. Visserligen var Komar den första han hade sett bära svärd i Tyr. Men det var inte bara rädsla för en svärdsman som syntes i männens blickar. Till och med skänkflickan som kom med ett nytt glas vin åt Komar och fick ett tjuvnyp för besväret skrattade nervöst. Betrakta problemet från alla håll, tänkte Mert trött. Hälften av mina bekymmer kommer sig av att jag inte gör det. Jag måste tänka. Det var som om tröttheten hade stoppat hans huvud fullt med ull. Han vinkade till sig Thom och tillsammans gick de bort i värdshusvärlden. De satte sig vid hans bord och han tittade på dem med misstänksam blick. Vem är mannen med den vita strimman i skägget? Frågade Mert. Ni är inte härifrån, va? Sa han. Han är också utlänning. Jag har aldrig sett honom tidigare, men jag vet nog vad han är för slag. En utlänning som kommit hit och gjort sig en förmögenhet på handel, köpman, och rik nog att bära svärd. Men bara för det behöver han inte behandla oss på det här viset. Hur kan ni veta att han är en köpman om ni aldrig har sett honom förut, frågade Mert. Värdshusvärden tittade på honom som om han var svagsint. Rocken förstås, och svärdet. Om han är utböling kan han inte vara furste eller soldat, alltså måste han vara en rik köpman. Han skakade på huvudet åt de dumma utlänningarna. De kommer hit, förnämar sig och tafsar på våra flickor mitt framför ögonen på oss. Men så här har han då inte skäl att uppföra sig. Om jag går till mål försöker jag inte spela till mig någon fattig fiskares usla skärv. Om jag far till tävar spelar jag inte tärning med bönderna som har kommit för att sälja sin skörd. Han gned allt hetsigare på tändstopet. Han har sån tur den där karn. Det är säkert på det viset han gjort sig sin förmögenhet. Han vinner alltså. Matt kvävde en gäspning och undrade hur det skulle vara att spela tärning med någon annan som också hade tur. Ibland förlorar han, muttrade värdshusvärden. Men bara när insatsen är ett par silverören. Ibland. Men så fort den är uppe i en silvermarker. Ikväll har jag sett honom vinna i krona minst ett dussin gånger. Varje gång med 3 kronor och 2 rosor. Och i topp har han vunnit kanske 3 dussin gånger med 3 sexor och 2 femmor. I trean får han bara 6or och i kompass är det 3 sexor och 1 femma varenda gång. Om han nu har sån tur som att ljuset skina på honom och väl bekomme. Men då ska han spela med andra köpmän så som det anstår sig. Hur kan någon ha sån tur? Fusktärningar, sa Thom och hostade. När han vill vara säker på att vinna använder han tärningar som alltid faller med samma sida upp. Han är tillräckligt slipad för att inte välja det högsta möjliga utfallet. Folk blir misstänksamma om man alltid får kung. Han höjde ena ögonbrynet mot Mert. Utan har en kombination som bara är nästan omöjlig att slå. Men han kan inte göra någonting åt att de alltid visar likadant. Jag har hört talas om sånt, sa värdshusvärden dröjande. De ska visst använda sådana tärningar i Ylien. Han skakade på huvudet. Men båda spelarna använder ju samma kopp och samma tärningar. Det går inte ihop. Ge mig 2 tärningskoppar, sa Thom. Och 2 uppsättningar tärningar. Det spelar ingen roll om det är kronor eller prickar. Bara det är samma på båda. Värdshusvärden tittade misstänksamt på honom. Men han gick därifrån. För säkerhets skull tog han tändmuggen med sig och kom strax tillbaka med 2 läderkoppar. Thom tog den ena och hällde ut de 5 benkuberna på bordet framför Mert.
Alla tärningar Mert någonsin hade sett hade varit gjorda av ben eller trä, vare sig de hade prickar eller symboler. På de här var det prickar. Han tog upp dem och tittade undrande på Thom. Är det meningen att jag ska se någonting? Thom hällde ut tärningarna från den andra koppen i handen, men släppte genast ner dem i koppen igen. Han vände hastigt koppen upp och ned på bordet utan att tärningarna hann falla ur och höll kvar handen ovanpå koppen. Sätt ett märke på var och en av dem. Bara någonting litet, men någonting som du känner igen. Matt utväxlade en förbryllad blick med värdshusvärden. Sen tittade de båda på den upp- och nervända koppen under Thoms hand. Han förstod att Thom hade någonting i kikaren. Lekare gjorde alltid sånt som borde vara omöjligt, som att äta eld och plocka sidensjalar ur luften. Men han begrep inte hur Thom skulle kunna göra någonting medan Matt iakttog honom på så nära håll. Han drog sin slidkniv och gjorde en liten rispa på varje tärning, rakt över den ring som de sex prickarna bildade. Så där, sa han och la tärningarna på bordet. Få se ditt knep nu. Thom sträckte ut handen och tog upp tärningarna men la ner dem på bordet igen, en fot längre bort. Titta efter dina märken nu, pojke. Mert rynkade ögonbrynen. Thoms andra hand vilade fortfarande på läderkoppen. Lekaren hade inte rört den eller varit i närheten av den med Merts tärningar. Mert tog upp tärningarna och blinkade. Inga märken. Värdshusvärden flämtade till. Thom vände på sin fria hand och visade fem tärningar. Här är dina tärningar. Det är så Comer bär sig åt. Det är en barnlek, enkelt. Men jag skulle aldrig ha trott honom om att vara så rask i nyporna. Jag vill nog inte spela tärning med dig ändå, sa Mert sakta. Värdshusvärden stirrade på tärningarna, men verkade inte se någon lösning på sina problem. Kalla på statsvakten, eller vad de kallas här, sa Mert. Låt dem arrestera honom. I en fängelsehåla dödar han ingen. Men tänk om de redan är döda. Han försökte skjuta undan tanken, men den bet sig kvar. Då ska han också dö, och Gabriel med. Det ska jag bli kar för. Men bränner mig, de är inte döda. Det får de inte vara. Värdshusvärden skakade på huvudet. Jag? Skulle jag anmäla en köpman för försvararna? De skulle inte ens titta på hans tärningar. Ett enda ord från honom så skulle de slå mig i järn och sätta mig att muddra dy bland drakens fingrar. Han skulle hugga ner mig på fläcken och försvararna skulle tycka att jag hade förtjänat det. Han går kanske snart. Matt gjorde en grimas. Om jag avslöjar honom då, duger det? Kallar ni på vakten då? Eller försvararna? Eller vad ni nu kallar dem? Ni förstår inte. Ni är utlänning. Även om han är utifrån så är han en välbärgad man. Betydelsefull. Vänta här, sa Mert till Thom. Jag tänker inte låta honom komma åt Egwen och de andra. Han sköt ut stolen med en gäspning. Vänta, pojke, ropade Thom efter honom. Lågt men enträget. Lekaren reste sig ur sin stol. Bränne dig. Du vet inte vad det är du ger dig in i. Matt vinkade åt honom att sitta kvar och gick bort till Comer. Ingen annan hade tagit upp hans utmaning och han betraktade intresserat Matt när denne lutade staven mot bordet och satte sig ner. Comer studerade Matts rock och flinade elakt. Vill du spela om kopparslantar, bondtölp? Jag ödar inte min tid på... Han avbröt sig när Matt la en andoransk guldmarker på bordet och gäspade mot honom. Utan någon ansats att hålla för munnen. Du säger inte mycket, bonde. Och någon hyfs verkar du inte ha. Men guld har sin egen röst och behöver ingen hyfs. Han skakade läderkoppen och lät tärningarna rinna ut på bordet. Han skrockade redan innan de hade kommit till ro. 3 kronor och 2 rosor. Det slår du inte, bonde. Har du mer guld som du vill förlora undanstoppat i dina trasor? Hur har du fått tag på guldet? Rånat din husbonde. Han sträckte sig efter tärningarna, men innan han nådde fram hade Matt rafsat åt sig dem. Comer blängde på honom och lät Matt få koppen. Om båda kasten var lika skulle de få kasta igen tills någon av dem vann. Matt skakade tärningarna och log. Han tänkte inte ge Comer någon möjlighet att byta ut dem. Om de båda två gjorde samma kast 3 eller 4 gånger i rad, precis samma varje gång, måste till och med de där försvararna lyssna på honom. Alla i hela skänkrummet skulle se det och bekräfta hans ord. Han hällde ut tärningarna på bordet. De studsade på ett märkligt sätt och han kände hur någonting rörde på sig. Det var som om hans tur hade löpt amok. Rummet tycktes själva kring honom, dra i tärningarna med osynliga trådar. Av någon anledning ville han titta mot dörren, men han höll blicken fäst vid tärningarna. De stannade. 5 kronor. Comers ögon såg ut att vilja tränga ut ur sina hålor. Du förlorar, sa Matt mjukt. Om hans tur var så stark var det kanske dags för ett avgörande drag. En röst i hans bakhuvud sa åt honom att tänka först, men han var för trött för att orka lyssna på den. Jag tror att du har gjort slut på nästan all din tur, Comer. Om du har gjort flickorna något för när är den helt slut. Jag har inte ens hittat, började Comer som fortfarande stirrade på tärningarna. Sen tittade han plötsligt upp. Han hade blivit vit i ansiktet. Hur kan du veta mitt namn? Han hade alltså inte hittat dem än. Tur, sköna tur, stanna hos mig. Åk hem till Camlin, Comer. Säg till Gabriel att du inte kunde hitta dem. Säg att de är döda. Säg vad du vill. Men ge dig av från Cheer redan i natt. Om jag ser dig igen ska jag döda dig. Vem är du? Sa den storvuxne mannen ostadigt. Vem? I nästa stund hade han kommit på fötter och dragit svärdet. Matt vräkte bordet mot honom och grep efter sin stav. Men han hade inte räknat med Comers styrka. Den skäggprydde knuffade bara tillbaka bordet mot Matt som föll omkull tillsammans med stolen. Han lyckades nätt och jämnt behålla greppet om staven när Comer föste undan bordet och måttade en stöt mot honom. Matt sköt ut med benen mot Comers mellangärde för att stoppa honom och svängde staven i en ovig rörelse. Han lyckades nätt och jämnt avvärja Comers utfall, men stöten slog staven ur Matts hand och han fick istället tag om Comers handled. Klingande fann sig en handsbredd från Matts ansikte. Med ett stön rullade han baklänges samtidigt som han hävde med benen så hårt han kunde. Comer seglade över Matt med vitt uppspärrade ögon och landade på rygg på ett bord. Matt kastade sig efter staven, men när han fick tag på den hade Comer fortfarande inte rört sig. Den store mannen låg med benen och höfterna på bordet medan resten av kroppen hängde ner mot golvet. Männen som hade suttit vid bordet hade ställt sig på betryggande avstånd och gned sina händer medan de utbytte oroliga blickar. Rummet uppfylldes av ett lågt, bekymrat mummel. Inte riktigt den reaktion som Matt hade väntat sig. Comer hade sitt svärd inom räckhåll på golvet, men han rörde sig inte utan stirrade bara på Matt när denne sparkade undan svärdet och la sig på knä vid honom. Ljus, han har knäckt ryggen. Jag sa åt dig att ge dig av, Comer. Din tur har tagit slut. Dåre, viskade den långa mannen. Trodde du att jag var den enda som letade efter dem? De är döda. Före. Hans ögon stirrade på Matt och munnen var fortfarande öppen, men han sa inte mer. Han skulle aldrig säga någonting mer. Matt såg in i ögonen som snabbt mattades. Det var som om han ville tvinga fler ord ur den döde mannen. Vem mer bränner dig? Vem mer? Var är de? Min tur bränner mig. Var är min tur? Han blev varse att värdshusvärden ryckte honom i armen. Ni måste gå nu. Ni måste, innan försvararna kommer. Jag säger att det var en utlänning, men en lång kar med rött hår och grå ögon. Ingen behöver drabbas. Det är bara någon jag drömde om i natt. Ingen verklig person. Ingen kommer att säga emot. Han lurade av alla här pengar med sina tärningar, men ni måste gå, ni måste. Alla i rummet tittade åt ett annat håll.
Matt lät värden dra honom från den döda och knuffa ut honom på gatan. Ute i regnet väntade redan Thom. Han tog Matt i armen och linkade hastigt iväg längs gatan medan Matt vacklade fram vid hans sida. Huvan på Matts mantel hängde bak på ryggen och regnet gjorde håret genomblött och forsade ner för ansiktet, men han märkte det inte. Lekaren tittade hela tiden bakåt och sökte med blicken över gatan. Sover du, pojke? Det verkade du inte göra nyss. Kom nu, pojke. Försvararna kommer att arrestera alla utlänningar på 2 kvarters omkrets, vad värdshusvärden än ger dem för beskrivning.
Det är turen, mumlade Matt. Jag har kommit på hur det fungerar. Tärningarna. Min tur fungerar bäst när slumpen får styra helt, som med tärningar. Med kort går det inte så bra, och inte alls med stenar. Där finns det för mycket mönster. Det måste vara ren slump. Det var så jag hittade Comer. Till och med, jag hade slutat leta igenom varje värdshus och tog bara ett på måfå. Som, om jag ska kunna hitta Egwen och de andra i tid måste jag börja leta på måfå.
Vad pratar du om? Karn är död. Om han redan har hunnit döda dem, nå, då är de åtminstone hämnade nu. Har han inte hunnit göra det så har du räddat dem. Kan du inte gå fortare, bränner dig. Försvararna är snart i faggorna och de är inte lika mjuka i nyporna som drottninggardet. Matt ryckte armen ur lekarens grepp och skyndade på stegen, fortfarande ostadig. Staven drog han efter sig. Han råkade säga att han inte hade hittat dem, men han sa också att han inte var ensam om att leta efter dem. Thom, jag tror att han talade sanning. Jag såg honom i ögonen och han talade sanning. Jag måste fortfarande hitta dem. Och nu vet jag inte ens vem det är som jagar dem. Jag måste hitta dem. Thom kvävde en gäspning med näven och drog upp Matts huva mot regnet. Inte i natt, pojke. Jag behöver sova och det gör du med.
Vått i håret. Det droppar i ansiktet.
Han kände sig alldeles dimmig i huvudet. Han måste sova, insåg han efter ett tag. Och då förstod han hur trött han måste vara, om han måste fundera för att komma på en sån sak.
Låt gå för det. Men jag börjar leta igen så fort det ljusnat.
Thom nickade och hostade, och de tog sig tillbaka till den vita halvmånen genom det strilande regnet. Solen gick upp igen efter allt för få timmar, men Matt lyckades ta sig ur sängen. Tillsammans med Thom gav han sig ut för att leta bland värdshusen innanför Tears stadsmur. Nu följde Matt helt sina infall och nycker, gjorde inga medvetna försök att hitta värdshusen och avgjorde om de skulle gå in genom att singla slant. 3 dagar och 3 nätter fortsatte de sitt sökande, och i 3 dagar och 3 nätter regnade det utan uppehåll. Ibland mullrade åskan, ibland inte, men hela tiden öste regnet ner. Thoms hosta blev värre. Han blev tvungen att sluta spela flöjt och berätta historier, och harpan vägrade han att bära runt i ruskvädret. Dock envisades han ändå med att följa med, och det var fortfarande så att folk gärna pratade med en lekare. Märts tur med tärningarna verkade ha vuxit ännu mer sedan de börjat gå runt på måfå. Men på ingen av krogarna eller värdshusen stannade de så länge att han hann vinna mer än en handfull mynt. Varken Matt eller Thom fick höra någonting som var dem till hjälp. Det de hörde var rykten om krig med Ilien. Rykten om att Tyr skulle invadera Meini. Rykten om att Andro skulle invadera Tyr. Om att havsfolket hade slutat handla med staden och att Arthur Hökvinges härar hade återvänt från de döda. Rykten om att draken var i antågande. Alla de män som Matt spelade med var lika missmodiga, oavsett vilket av ryktena de talade om. De verkade leta efter de dystraste rykten de kunde hitta och verkade halvt tro på allihop. Men han hörde inte minsta viskning som kunde leda honom till Egwen och de andra. Ingen av värdshusvärdarna hade sett några kvinnor som svarade mot hans beskrivning. Han började få mardrömmar på nätterna, säkerligen på grund av all oro han hade i kroppen. De handlade om Egwen, Ninive och Elaine och en kar med kortklippt vitt hår. Liksom Comer bar han en rock med randiga puffärmar och han spann ett nät runt de 3 kvinnorna. skrattande. Fast ibland var det Moraine han försökte fånga i nätet. Och ibland höll han istället för nätet ett svärd av kristall. Ett svärd som flammade likt solen själv när han rörde vid det. Ibland var det Rand som höll svärdet. Av någon anledning drömde Matt mycket om Rand. Drömmarna berodde antagligen på att han inte fick tillräckligt mycket sömn och glömde bort att äta. Men han vägrade att sluta sitt sökande. Han hade ett vad att vinna, intalade han sig. Och det var ett vad som han tänkte vinna, om det så skulle bli hans död.